Då så förblir vi stående, står det här. Jag vet inte, jag kanske ska ändra. Vi ställer oss upp igen. Och så lyssnar vi till Herrens ord från Jona bok kapitel 4 och vers 1-11. Men Jona tog mycket illa vid sig och blev arg. Han bad till Herren och sa: "O Herre, var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land? Därför ville jag förekomma det och fly till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och stor i nåd och beredd att ångra allt det onda. Ta nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre dö än att leva." Men Herren sa: "Har du rätt att vara arg?" Jona gick ut ur staden och satte sig öster om den. Där gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Och Herren Gud lät en resinbuske växa upp över Jona för att ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmod. Jona var mycket glad över resinbusken. Men dagen därpå, när gryningen kom, då sände Gud maskar som angrep resinbusken så att den vissnade ner. När sedan solen gick upp sände Gud en brännande östanvind och solen gassade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sa: "Jag vill hellre dö än leva." Men Gud sa till Jona: "Har du rätt att vara arg över resinbusken?" Han svarade: "Jag har rätt att vara så arg att jag kan dö." Då sa Herren: "Du bryr dig om resinbusken som du inte har lagt någon möda på och inte har odlat, som kom till på en natt och försvann efter en natt. Skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster, och dessutom många djur." Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Ni kan sätta er ner. Herre, vi ber att du öppnar våra hjärtan idag så vi kan ta emot dig, Herre. Och att du öppnar våra öron så vi blir lyhörda till din andes ledning idag, Herre. Herre, jag ber speciellt för om någon idag har kommit och känner att jag är torr. Jag känner inte glädje i ditt namn. Jag har känt mig torr väldigt länge, Herre. Så ber jag, Herre, att du ska väcka en eld, Herre. För den här världens skull, Herre. I oss alla i denna kyrkan, Herre. Amen. Den kända amerikanska tennisspelaren John McEnroe är fortfarande väldigt känd för att bli väldigt lätt frustrerad. Om domaren dömde något på ett sätt som inte han gillade, är han känd för att skrika på domaren: "Hur tänker du?" Han kastade sitt rack huller om buller. De flesta av oss har kanske velat göra en John McEnroe i våra liv. Skrika någon gång: "Varför? Hur tänkte du?" Det kanske var till en vän. Det kanske är till en familjemedlem. Det är kanske till Gud som du har velat ropa dessa saker. Vi kanske uttrycker vår ilska på olika sätt. En del är mer verbala, uttrycker det. Medan andra håller det för sig själva och låter snarare en bitterhet gro i ens hjärta. Och till slut så kanske man successivt slutar be. Successivt slutar gå till kyrkan. Vi kanske skyller på omständigheterna. Om livet bara såg annorlunda ut, då hade jag inte varit frustrerad. Om jag hade ett annat jobb, om jag hade ett jobb, om jag hade en man, om jag hade barn, om jag inte hade några barn, då hade allting varit bra. Men i slutändan är det inte omständigheterna som är problemet, tror jag. I slutändan är det våra hjärtan. Omständigheterna uppenbarar vad som pågår inom oss. Och detta tror jag boken Jona handlar om. För när ni hör namnet Jona, då misstänker jag att ni tänker på en stor fisk eller en val. I alla fall om ni är uppväxta i kyrkan. Det är en klassisk söndagsskolsberättelse som har element att fascinera barn. Men när vi läser om denna berättelsen på nytt så märker vi plötsligt att det här är en bok som handlar om mycket mer än om en fisk. fisken. Inte ens Jona är egentligen bokens huvudperson. Det här är egentligen en bok som handlar om Gud och hans överlägsna och vackra kärlek och nåd. Det här är en berättelse om Guds hjärta för denna världen. Denna fisken som vi ofta fixerar på, den egentligen bara nämns i 3 verser utav bokens 48 verser. Det är en väldigt kort bok, 4 kapitel. En teolog för länge sedan sa så här: "Men have looked so hard to the great fish that they have failed to see the great God." Och detta är min bön och längtan idag, att vi ska få en glimt av denna mäktiga Gud som berättas om i Jona. Så låt mig först bara återge lite snabbt berättelsen innan vi funderar på hur denna berättelse konfronterar oss här idag. Boken börjar med att Gud talar till sin profet Jona och säger: "Bryt upp och bege dig till den stora staden Nineve och predika mot den. För deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte." Jona är en profet och han kallas att predika dom mot Nineve. Nineve var huvudstaden till Assyrien och det här utspelar sig ungefär 800 år före Kristus. Och från historiska dokument vet vi att detta folk var väldigt brutala. De var blodtörstiga. De var fiender till Israel. Det är ingen lätt uppgift att gå till dem och predika dom. Det är ganska likt om en jude på tidigt 40-tal fick uppgiften att gå till Berlin, till Nazityskland och säger: "Gud är emot er, han kommer döma er." Inte en helt enkel uppgift. Så hur responderar Jona på sin kallelse? Jo, det står att han tar båten till Tarshish. Och om man bara slår upp en karta så märker man att Tarshish är rakt fel. Det är helt fel håll. Han går åt ett helt annat håll än Nineve. Han försöker fly Gud. Han försöker fly Guds kallelse över hans liv. Så han hoppar in i en båt och försöker fly. Och när han är i båten så kommer det en stor storm. Alla sjömännen på båten undrar: "Oj, det är någon som måste ha upprört gudarna i himlarna. Vem kan ha gjort detta?" Och till slut erkänner Jona: "Problemet är nog jag. Släng av mig från denna båten så blir nog allting lugnt." Och sjömännen gör just detta. De slänger av det och stormen blir lugn. Och alla de omvänder sig på båten till Gud och börjar tillbe Gud. Så även när Jona är olydig så använder Gud sig av situationen och omvänder folk. Och Jona blir uppäten av en stor fisk eller en val. Det hebreiska ordet kan innefatta vilket som. Och då upptäcker han något märkligt. Han upptäcker att han lever. Han är inte död. Hans förväntning är nog att Gud ska döda honom. Men han upptäcker att även om han försöker ge upp på Gud så har inte denna guden gett upp på honom. Han sitter där i fiskens buk i 3 dagar. Och när man läser berättelsen så märker man hur han plötsligt börjar längta efter Gud. Han börjar hungra och törsta efter denna guden. Så kapitel 2 är en mäktig bön där han lovsjunger Gud. Och fisken, till slut så befaller Gud fisken att spotta ut Jona på land. Och fisken gör detta. Och Jona går rakt mot Nineve och han börjar predika som han var befalld. Han verkar inte lägga så mycket engagemang i sin predikan. För det enda vi får höra är att han säger så här: "Om 40 dagar ska Nineve förstöras." Punkt. Inte jättemycket passion i den predikan kanske. Men då händer det oväntade. Nineve, detta stora folk, omvänder sig. De vill vända om från sin ondska. De vill börja tillbe den levande guden. Plötsligt sker kanske världshistoriens största väckelse. Och Gud visar nåd och väljer att inte döma dem. Så detta är en makalös berättelse som slutar ett oväntat. Problemet är att boken slutar inte där. Man förväntar sig att boken ska sluta med att Jona går hem lycklig över vad som hade hänt. Men vi har ett kapitel kvar. En väldigt märklig kapitel. Det kapitel som ni hörde Tobias läsas. Vi förväntar oss att denna profeten är lycklig. Men vi möter en bitter profet. En profet som är frustrerad över en Gud som kan älska sina fiender. Jag vet inte om ni har sett sådana filmer som Sjätte sinnet eller The Usual Suspects. Erik har sett båda i alla fall, det är bra. Jag ska inte avslöja, men båda de har ett koncept av att när man ser filmen så tror man någonting. Men när man ser slutet så får man, aha, jag har missförstått egentligen vad jag precis har sett. Man får en ny ledtråd av vad som egentligen har hänt. Så är det med boken Jona. Jag tror att som läsare så tror man att Jona försöker fly Gud av sin kallelse för att han är rädd. För att han är rädd för den här världsmakten Nineve. Det är ett läskigt uppdrag. Men det visar sig att det är inte alls problemet. Utan problemet är att Gud är en Gud som älskar sina fiender och har ett hjärta för nationerna. Så i början av kapitel 4 står det så här. Då blev Jona mycket missnöjd. I vredesmod bad han till Herren. Herre, var det inte det jag trodde redan där hemma? Det var därför jag ville fly till Tarshish förra gången. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud. Sen till vrede och rik på kärlek. Jona var den enda predikanten i historien som är bitter över att det blir väckelse när han predikar. Han ville säga, 40 dagar så försvinner ni, halleluja, punkt slut. Så han citerar en välkänd bekännelse från Andra Mosebok om att Gud är barmhärtig och långsam till vrede. Men han slänger det på Gud som en förelämpning. Hur vågar du Gud? Det är väldigt enkelt att se stocken i hans öga här. Det här är en person med många brister. Men låt oss pröva våra hjärtan och se om vi är mer lika Jona än vad vi kanske själva önskar och inser. Så vad är det som är problemet med Jona? Jag tror Jona har vad Bibeln kallar ett splittrat hjärta. Ena dagen prisar han Gud, andra dagen är han jättebitter och arg. Han gillar inte hur Gud är Gud. Och en av hans stora problem var på ett sätt rasism. Men snarare kanske nationalism. Jona var nämligen en jude. Han var del av det folk som Gud hade valt och visat nåd till. Ordet som när han säger Gud är barmhärtig är en nyckelord i hela Gamla testamentet, chesed, som betyder förbundskärlek, innebär att Gud har valt Israel. Gud har förlåtit Israel. Gud har återupprättat Israel. Och Jona börjar bli rädd att Gud ska visa nåd till någon annan än dem. För det här är en period då Israel faktiskt har varit väldigt rebelliska. De har tillbett andra gudar och gjort väldigt konstiga grejer. Och Jona är mycket medveten hur brösten Israel är. Så jag tror att han är rädd att Gud ska visa nåd till Assyrien istället för Israel. Ska Assyrien få nåd och Israel dom? De är ju Guds folks fiender och Jona vill inte vara delaktig i att ge nåd till denna korrupta nation. Och i detta miste han meningen med livet. Han tappar hoppet. Och det är någonting ironiskt och nästan tragiskt i att han pratar med den enda källan till mening med liv, alltså Gud. Och till honom säger han, jag finner ingen mening med livet. Han går igenom en existentiell kris. Anledningen för detta är att på ett sätt har han förlorat sin primära identitet. Han hade först och främst identifierat sig med sitt folk och målat upp en vision av hur Gud borde vara Gud. Och han gillar inte hur Gud väljer att vara Gud. Jona älskar sitt folk som är någonting bra och vackert och gott. Men det hade blivit så hans primära identitet. Så det hade nästan blivit en avgud i hans hjärta. Det hade slutat med att han snarare har blivit som de han hatade. Nu är det inte Nineve som är de som är blodtörstiga. Det är Jona själv. Han vill se dem dö. Men det är så enkelt att älska Gud i den här berättelsen. Gud är så barmhärtig och långsam till vrede med Jona. För när Jona vill ge upp på Gud så vägrar Gud ge upp på Jona. Istället försöker Gud uppenbara för Jona vad som pågår i hans hjärta. Så han ställer till och med frågan till Jona: varför är du arg, Jona? Har du rätten? Han bjuder in Jona och oss så sätt, att fundera över våra känslor. Att utreda våra känslor. För att utgå att leva efter sina känslor enbart efter ens magkänsla är inget hållbart sätt att vara i denna världen. Så när man läser denna boken så börjar man märka hur författaren vill betona vissa ord. Ett ord som denna författaren vill betona är ordet ner. Det beskrivs hur Jona gick ner till Jaffo för att hitta ett skepp så han kunde åka till Tarshish. Han gick ner i skeppets inre. Han sjönk ner i bergets grund i vattnet. Jag tror du försöker säga vad som pågår andligt i Jonas hjärta. Du försöker fånga den atmosfär han är i. Att när han försöker fly Gud så går han bara ner och ner och ner. Och han tappar mening med livet. Han tror att han kan hitta någonting bättre utanför Gud. Men det faller bara ner och ner och ner. Men den här guden är den som vill ta upp han från botten, från havet. För att återupprätta och hela honom. Kanske är det så att någon här inne har börjat fundera på att ge upp på Gud. Det kanske finns frustrationer när det kommer till Gud. Du kanske inte kan förena din vision av världen och hur den borde vara och Guds vision med världen. Du vill ge upp, du är besviken och du är trött på hur Gud är Gud. Du gillar inte hans sätt att vara Gud. Men min broder och syster som kanske känner så, Gud har inte gett upp på dig när du har gett upp på honom. Som med hans kära vän Petrus som förnekade honom, som förbannade honom, omfamnade han med öppna händer och kallade sin broder och sa: frid var med dig. Det här är den makalösa Gud vi tror på. Och ibland så tror jag att Jesus tar oss igenom svåra situationer för att visa och uppenbara vad som pågår här inne. När vi egentligen försöker byta ut Guds vision för världen med någonting annat. Vi försöker byta ut Gud, vi försöker identifiera oss primärt med någonting annat och visa att detta leder egentligen till tomhet. Så Gud i den här berättelsen försöker lära Jona en läxa. Så Jona sitter utanför Nineve. Det är kokhett, det är varmt. Man kan inte sitta i värmen och må bra riktigt. Så Gud gör på ett övernaturligt vis att en buske växer upp. Och beskrivningen av Jonas kärlek till denna busken är underbar. Det är nästan som ett barn på julafton som fått en present. Jona var mycket glad för denna busken, sa det. Men sen gör Gud något märkligt. Dagen efter står det att Gud angriper busken och förstör den. Och Jona blir arg. Det står, då önskade han sig döden och sa: jag vill hellre dö än leva. Och Gud säger i stort sett, har du verkligen rätt att vara arg? Och Jona säger, ja, jag har väldigt mycket rätt att vara arg. Och det kanske känns taskigt av Gud här. Men han är så kärleksfull här. För Gud försöker visa det andliga tillstånd som Jona är i som han inte själv fattar. Gud är mer bekymrad över Jonas hjärta än hans bekvämlighet. Det är kanske svårt för oss i väst att fatta detta. Vi kanske föredrar att våra barn ska ha bekvämligt än att deras karaktär och deras hjärta är på rätt plats. Men Gud är mer bekymrad av våra hjärtan, vår karaktär, än vår bekvämlighet. Och det här, busken han tar bort blir nästan som en spegel för att visa vad som verkligen pågår här i hjärtat. Han försöker inte förstöra Jona, han försöker rädda Jona. Han försöker återupprätta Jona genom att visa vad som pågår här. Och därför har Gud det allra sista orden i boken. Gud utmanar Jona och man får inte höra Jonas respons. Han säger så här i vers 10-11. Du bryr dig om rishinbusken som du inte lagt någon möda på och inte har odlat, som kom till på en natt och försvann efter en natt. Skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora staden där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster och dessutom många djur? Vi kan se egentligen hur blind Jona är här. Guds vision för världen var aldrig tänkt från början bara för Israel. Från början kallade Gud Israel för att de skulle vara en välsignelse till många nationer. De skulle vara ljus för världen, för den här världen skulle vara tanken. Gud har alltid haft ett hjärta för nationerna i världen. Gud har alltid haft ett hjärta för de som är förlorade. När folk säger att de är för förlorade så går Gud dit och söker dem. Gud har ett hjärta för dem som går förlorade. Och detta är väldigt enkelt att se hur detta utmanar oss. Jag har känt mig väldigt utmanad av Gud när jag förberett denna predikan. Kan det vara så att det är fler folk här inne än jag som ofta om och om igen prioriterar bekvämlighet över Guds vision för världen? Är det så att vi lägger mer passion över hobbies, husdjur, fotbollslag än Guds rike och hans vision av att återupprätta världen? Vi må flina åt Jona och tycka att han är larvig som älskar sin buske så mycket. Men älskar vi inte triviala saker lika mycket som Jona? Är vi inte exakt som Jona egentligen? Och min bön är att vi ska få nöd för folk. Att folk ska få känna Kristus. Att Göteborg, fler och fler människor ska få drabbas av Guds nåd. Det här är vår kallelse som kyrka tillsammans. Allt hänger inte på dig som individ, men tillsammans är vi kallade. Det här är Guds vision. Om inte vår kyrka har ett evangelistiskt hjärta så är inte vår kyrka i linje med Guds hjärta. Vår vision är i så fall inte i linje med Guds vision. Gud är angelägen för detta, oavsett om vi är det eller inte. Och då måste vi inse att Gud bryr sig mer om dem utanför här än vår bekvämlighet. Eller vår popularitet ens. Och det kan vara så att Gud just nu i ditt liv gör saker ganska obekvämt. Och du kanske försöker fly från vad Gud försöker kalla dig till. Eller försöker uppmana dig till. Du kanske försöker fly genom att lägga all din passion på hobbies och distraktioner. Och om en av Guds profeter kunde så fel prioritera, hur mycket mer behöver inte vi vakta våra hjärtan? Det här är en bok som vi bjuder in oss att forma våra hjärtan efter Guds hjärtan. Att börja älska vad Gud älskar. Börja forma våra drömmar efter Guds drömmar. Att våra hjärtan på riktigt vill ropa, låt din vilja, inte vår, din vilja ske på jorden så som i himmelen. Och för att det ska ske i våra hjärtan så behöver Gud ibland uppenbara vad som pågår här inne. Och det kan vara ibland genom smärtsamma sätt. Och det kanske uppenbara i oss hur vi hellre vill reformera Gud efter vår avbild än att transformeras efter hans. Men därmed så tror han utmanar oss och inser att utan honom är vi tomhänta och bröstna. Men där finns läkedom. Ibland tar Gud oss i svåra situationer för att återupprätta, för att hela, för att rädda. För den här världens skull gör Gud intrång ibland på våra liv för att resa upp oss från havets botten upp till himlen. Det här är en Gud vi inte kan kontrollera, men det är Gud som bjuder in oss med glädje att omfamnas av honom. Och därför avslutar boken med att Gud har de sista orden. Det slutar med att Gud utmanar Jona. Och man får inte höra Jonas svar, för Gud ställer dessa frågor till dig. Han ställer dessa frågor till mig. Är du okej med en Gud som älskar dina fiender? Inte bara som någon säger teoretiskt vackert, men faktiskt. Är du okej med en Gud som är Gud på det sättet han själv bestämmer att vara Gud? Jona hade missuppfattat vad nåd var. Han trodde i slutändan nåd var något man förtjänade. Israel förtjänar Guds nåd. Nineve gör det inte. De kan inte visa din nåd till. De är hemska. Men där han var så blind var att han själv inte fattade att han utan Gud är lika mycket utan hopp. Att han själv är helt beroende av Guds nåd. Till och med busken, säger Gud, det var någonting jag gjorde av nåd. Det var inget du har förtjänat. Varför är du arg? Gud ger nåd till dem som inte förtjänar. Gud ger kärlek till det mest oälskbara. Och vi i kyrkan kan glömma att vi är lika beroende av nåd som de utanför kyrkan. Så denna boken handlar som sagt inte så mycket om denna fisken trots allt. Snarare handlar den här boken om vad som pågår i Jonas hjärta, i våra hjärtan. Så boken är i slutändan om Jona och Guds briljans. Till alla här som kanske börjar känna att man börjar tappa hoppet om livet som Jona gjorde. Till alla som känner att det blev inte riktigt som man hade tänkt. Till alla som kanske känner djup ångest idag. Meningslöshet. Som känner kanske mörker i sitt liv. Då får vi minnas en man som kom 800 år efter Jona. Som gick längre ner i mörkret än någon annan än oss. Denna man jag talar om, som kallas i Matteus 12, en man som är större än Jona. Denna mannen flydde inte Guds kallelse. Han flydde inte sina fiender. Denna mannen gick snarare rakt in i mörkret och gav sig själv för den. Och han ropade på ett blodigt övergivet kors utanför Jerusalems portar. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Vem säger någonting sånt när man håller på att dödas på ett brutalt sätt? Vem säger någonting sådant? Med utsträckta händer dog han för dig och mig, Jesus från Nasaret. Jona var villig att egentligen hellre dö än att ge nåd till sina fiender. Jesus valde frivilligt att dödas av dem för att rädda dem. Han gick längre ner än i en fisksbuk i 3 dagar. Han låg livlös i en grav utanför Jerusalems portar. Och 3 dagar låg han där. Men efter så bröt Gud mörkret med ljus. Som Gud befallde fisken att spotta ut Jonas, så befallde Gud döden och dödsriket att spotta ut denna mannen. För han har triumferat över ondska, synden och döden. Döden kunde inte hålla kvar honom. Döden kunde inte svälja honom. Han kom ut triumferande. Tack gode Gud att vi har någon som är större än Jona, som kunde gå i vår väg. Så istället för att vi håller fast vid besvikelser och bitterhet till Gud, låt oss omfamnas av denna guden. Även om vi inte begriper hur denna guden är Gud ibland, så kan vi lita på honom, förtrösta på honom och be till Gud: Herre, forma mitt hjärta efter ditt hjärta. Forma din vision för denna världen. Och i mitt hjärta, plantera detta i mitt hjärta. Låt ditt rike få förkroppsligas i mitt liv. Det här är en Gud vi kan lita på. En Gud som inte döden ens kunde stoppa. Så jag avslutar med en bön där jag vill be för oss. att vi både finner glädje i denna guden, hopp och tröst i denna guden, och att han formar våra hjärtan och sätter en eld, väcker en hunger för den här världens skull. Så be gärna tyst med mig. Herre, jag ber för Centro, denna kyrkan här idag, Herre, att du väcker en hunger i våra hjärtan för den här staden, för den här nationen, Gud. Vi kanske tycker det känns konstigt och märkligt, Herre, men du älskar dem vi tycker är märkliga, konstiga, onda till och med. Du älskar dem och vill hela dem och återupprätta dem, Herre. Så börja med att återupprätta våra hjärtan och forma våra hjärtan efter ditt hjärta, Herre. Herre, vi vill se fler folk i denna staden få möta och lära känna dig och förundras av dig och tillbe och längta och hungra efter dig, Herre. Så Herre, utmana där vi så fel prioriterar, Herre. Och låt oss finna vår primära identitet i dig. Och då kan ingen ta ifrån oss vår primära identitet. För den är trygg i himmelen. Inget kan i slutändan knäcka oss. Även om vi kan känna sorg i denna världen. Men Herre, vi kan, samtidigt som vi känner sorg, kan vi finna en större glädje. Du är stor och du är mäktig och du är god och du är för oss, Herre. Och tack Gud att du inte ger upp på oss. Även när vi är villiga att ge upp på dig, Herre. Du är trofast när vi inte är det, Herre. Tack Gud för att du är den Gud som du är. Amen.
Amen. Tack så mycket.